Ett tryggare och säkrare samhälle. Det vill vi på Safe Team vara med och bidra till. Därför sponsrar vi Trygghetspodden. Vi på Safe Team installerar och servar modern säkerhetsteknik. Våra lösningar inom lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik skapar trygghet i och kring fastigheter. Tillsammans med våra kunder kan vi minska brott som skadegörelse, inbrott och hot. Eller allra helst, förebygga med smarta säkerhetslösningar så att det aldrig ens sker. Hör av dig till någon av våra kunniga och serviceinriktade säkerhetsexperter om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening. Eller besök oss på safeteam.se för att lära känna oss lite mer. Safeteam, din partner i säkerhet.
Krisledningspodden, för dig som är intresserad av krisledning, beslutsfattande och ta del av spännande ledares lärdomar från skarpa lägen. Lär dig något nytt eller låt dig inspireras av andra kloka personer och intressanta samtal. Övning och träning kommer ligga som en röd tråd i den här podden och du kommer kunna lyssna på allt från hur specialförbanden tränar till hur corona hanterats i olika verksamheter, cyberkriser med mera. Välkommen att lyssna på Krisledningspodden.
Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer! I det här avsnittet av serien IT-säkerhet och cyberhotet medverkar David Lindahl. Han arbetar som forskningsingenjör på Totalförsvarets forskningsinstitut, eller FOI som det oftast kallas. Hör honom berätta om de stora IT-attacker som det senaste året har drabbat våra grannländers parlament, liksom flera stora företag. Hur sådana attacker utförs och vad syftet med dem kan vara. Hör också om cyberkrigsföring, vad länder kan göra om de vill attackera varandra digitalt. Hör även om Crate, datorsimuleringsmodellen som bland annat används för att träna på IT-attacker mot viktiga samhällsinstitutioner. Och följ med när David berättar om modellen där man kan se hur en stad attackeras. Och så vill jag tipsa om att man kan se videon om den här staden på YouTube. Gå in på youtube.com och sök efter Trygghetspodden så kommer du att hitta den. Och så den digitala framtiden. Hur David tror att den ser ut. Vilka hot vi kommer utsättas för. Och vad som därför kommer behöva göras.
Jag tror att vi kommer att se fler och fler incidenter. Därför att vi har, ska vi säga, en beredskapsskuld i hur systemen är uppsatta. Som man såg. Och de beroenden som till exempel Coop hade av Kaseya. Att väldigt mycket av, inte bara infrastrukturen utan alla företag och myndigheter och så vidare, är beroende av underleverantörer som är beroende av andra. Och allt det här har gått på just in time. Alltså att man har inga reservdelslager och man plockar in en konsult precis när något går fel. Och det fungerar fram till dess att det blir en större störning eller fram till dess att det blir en produktionsstörning. Men istället då så drabbas hela kedjor. Jag tror att vi framöver kommer se ett par, tre till av större haverier och sen kommer folk att börja bygga om systemen och försöka bygga dem bättre.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Mitt namn är David Lindahl. Jag jobbar på Totalförsvarets forskningsinstitut.
Och David, vad har du för bakgrund om du då jobbar här på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut?
Ja, jag började min bana inom SÄK med min militärtjänstgöring. Där jag var signalist och kryptogruppchef. Höll på med datorkryptering och sådant. Sen läste jag IT på universitetet, datavetenskap. Och gjorde mitt exjobb här på FOI med rörande kryptomodulerna i Java 1.2. Och sen blev jag bjuden anställning och har suttit här de senaste 20 åren.
Ja, FOI, det är kanske inte alla som känner till det. Vad är det här för myndighet?
Jo, i slutet av andra världskriget så bildades FOA, Försvarets forskningsanstalt. Och grejen var att man hade insett att det civila näringslivet och liknande kan inte hantera den framväxande militära teknologin. Vi låg efter under andra världskriget och vi var beroende av främmande makt, av utländsk stöd. Och FOA bildades för att ge stöd till totalförsvaret. att se till att teknik och annat, man höll reda på teknikutvecklingen helt enkelt och forskade fram de saker som det svenska totalförsvaret behövde och behövde veta. Och år 2000 så slogs vi samman med Flygtekniska försöksanstalten, FFA, och blev FOI. Och vi sitter och sysslar med forskning, utbildning, kunskapsdisseminering inom väldigt många områden för totalförsvaret. Vi har oss här nere i Linköping som sitter och håller på med IT, sensorer, laser, signaturmaterial. Stockholmarna är försvarsanalys, bland annat undervattensteknik med flera. Och Grindsjön, också i Stockholm, de sitter med allt som sprängs och allt man skjuter med. Och Umeå sitter med kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär forskning. Och vi har också personal ute på Muskö och på ett par andra ställen. Så vi har en extremt stor bredd som forskningsmyndighet.
Det låter som spännande områden att arbeta med. Hur är det här att arbeta på FOI?
Det är intressant och det är omväxlande. Det är väldigt olika saker som olika personer gör i de olika korridorerna. Och det är väldigt intressant när man samarbetar med folk från olika områden. Att man har att göra med specialister som kanske kan någonting som i princip ingen annan i världen kan. Så det är väldigt intressant arbetsplats att jobba på.
Det här är ju ett avsnitt i serien om IT-säkerhet och cyberhotet. Om man då tittar lite grann närmare på den här avdelningen du jobbar med inom just det här med IT. Vad gör ni för någonting mer konkret?
Man kan säga att vi sysslar med industristyrsystem till stor del. Det är en grupp av oss. Det vill säga, hur skyddar vi dricksvatten? Hur skyddar vi elnät? Hur skyddar vi järnvägar och så vidare. Sen har vi en grupp som sitter och tittar på hur utförs IT-angrepp, hur kan man simulera och öva dem och framförallt hur kan man automatiskt detektera dem. Vi har ytterligare några som sitter och tittar på studier hur användare beter sig, hur man får folk att följa säkerhetsregler, hur får man folk att förstå vad de ska göra. Och sen förutom de rena projekten så gör vi också studier där vi hjälper andra myndigheter. Jag till exempel har vid flera tillfällen varit utlånad till Livsmedelsverket för att hjälpa dem att ge stöd till enstaka dricksvattenverk eller enstaka elverk eller liknande. Och vi har också varit och gjort studier på vissa specifika typer av myndigheter som flygplatser och så vidare där de inte bara behöver en vanlig IT-konsult utan de har några speciella behov. Så det är ganska omväxlande. Man kan säga att vi samlar in information som är relevant. Vi forskar fram information som ingen annan tar fram. Och vi försöker att få ut den här informationen till totalförsvaret. Antingen med rapporter eller med kurser eller med någon annan typ av dissemination.
De här sakerna du nämnde nu, till exempel risken för IT-angrepp mot livsmedelsförsörjning och dricksvatten och så, var ju någonting som vi pratade om i förra avsnittet av Trygghetspodden med MSB. Hur mycket samarbetar ni med MSB här på FOI?
Min grupp har sedan 2009 så har FOI och MSB tillsammans drivit ett projekt som heter NCS3, Nationellt center för säkerhet i styrsystem. Och vi har där de då finansierar och rekryterar studenter och vi tillverkar kurser och övningsmiljöer. Och vi har haft hundratals personer utifrån olika områden, el, tele, styr, kärnkraft och så vidare, som har kommit till oss och då gått våra kurser och blivit tränade. Och vi har också annat samarbete, så jag skulle säga att vi har ett ganska omfattande och direkt samarbetande där de använder oss för att ta fram och disseminera kunskap.
Vi ska gå in på det här med just IT-hotet eller cyberhotet. Och det här är lite intressant för vi har ju i de olika avsnitten både fått höra från andra och jag själv också använt både uttrycket IT som IT-säkerhet eller IT-attacker, IT-hot och cyberattacker och cyberhot och så. Vad är egentligen som gäller? Är det IT eller är det cyber eller är det egentligen samma sak fast man bara säger olika saker?
IT har en definierad betydelse, där har vi informationsteknologi. Man talar alltså om maskiner som hanterar information. I praktiken är datorsystem och liknande. Cyber kom in som ett modeord från vänster ur vår synvinkel. Det vill säga det var författare och andra som började använda cyber i början på 2000-talet. Och det trendade på den militära sidan med cyberförsvar och liknande. Så alla började använda det istället. För att militären och myndigheternas pengar gick till cyberprojekt. Så alla började använda den termen istället. Och det finns egentligen ingen enhetlig definierad term vad cyber betyder. Eller vad cyberrymden är. Så egentligen betyder det har att göra med datorer. Så de är delvis överlappande ska jag säga. Det beror lite på kontexten. Och jag tycker att man kan använda vilken man vill. För att oftast så framgår det ur kontexten vilket jag menar. Tradition har det väl blivit så att om vi talar om militära angrepp eller liknande. Då talar man om cyberkrig. Man talar om cyberangrepp. Men man talar oftast inte om det när det gäller kriminella. Utan där säger man att det var IT-brott eller IT-intrång eller liknande. Så vi får helt enkelt se hur språket utvecklar sig.
Ja, intressant. Då fick vi en liten bakgrund till det också. För det är faktiskt någonting jag har funderat på under tiden som jag arbetat med den här serien. Och då har vi som sagt rätt ut det. Om vi går in mer på det här då med IT eller cyberattacker. För vi ska gå in både på lite grann militära och lite brottsbiten. Tittar man här under bara det senaste året så har det skett ett antal uppmärksammade såna här IT eller cyberattacker. Och de har drabbat både företag och länder. Och det som har hänt då till exempel det senaste året är ju den attacken som har varit på Finlands riksdag mot norska Stortinget, mot företagen SolarWinds, svenska företaget Gunnebo, mot företaget Kaseya, vilket drabbade Coop, och det kunde vi höra om i avsnittet med Coop. De här nämnda fallen då, för Coop det pratade vi om där, vad som hade hänt där. Men de här andra, vad har det varit för typ av IT eller cyberattacker och vad har syftet varit med dem?
Generellt, ett cyberangrepp eller IT-angrepp är kommunikation. Det är inte så att man kan på avstånd få en dator att göra något den inte är inställd för att göra. Det som alla de har gemensamt det är att det har varit en inställning i systemen som har gjort att någon har kunnat, som inte skulle kunna göra det, har kunnat prata med datorerna och ge dem order. Och sen har de övertygat datorerna att ändra inställningar så att något dåligt har skett. Det är väl det mest breda här. Och det är den här biten som kanske är förbryllande för många. Att, men varför ställer man inte in datorn så att bara vettiga personer kan prata med den? Varför är de inställda så här? Och svaret är att vi vet inte hur våra datorer är inställda. Bara en vanlig laptop innehåller flera miljoner rader instruktioner. Och den är inställd så att den ska kommunicera så bra som möjligt. För att de flesta människor vill att deras dator ska kommunicera. Så bara right off the box sa vi att en standard Windows-maskin den försöker att kommunicera så att användaren ska vara glad. Om jag behöver då stänga ner en massa saker så vet jag kanske inte, jag är inte expert på alla delar av Windows. Så det kan finnas saker jag glömmer bort. Men det kan också vara så att sen installerar jag ett program och det programmet säger vill du göra ändringar så att jag ska fungera bra? Och jag trycker på ja. Och då gör den ändringen och nu har den öppnat upp fler kommunikationshål för att jag ska kunna använda den här tjänsten. Och när man då tänker sig att en organisation som det finns i riksdagen, de har hundratals laptops, de har hundratals desktops, de har hundratals servrar. De har 20, 30, 40 databaser med tusentals e-postmeddelanden per sekund och alla de här sakerna ska fungera. Och det en angripare då gör är att de systematiskt försöker leta efter kan jag prata med deras datorer? Tills de hittar ett sätt att aha, den här datorn svarade på tilltal. Kan jag få den att göra något? Kan jag missbruka det här? Kan jag skicka in något liten order att den ska ändra en liten inställning och jobba vidare på det här? Så till det som de kommer till, kan jag skicka in ett datorprogram och övertyga datorn om att den ska köra mitt datorprogram? Och då kan man få datorn att göra i princip vad som helst. Och generellt det är på ett enklast möjliga begripliga sätt det är så datorangrepp fungerar. Om jag ser till att ständigt täppa till alla säkerhetshål jag hittar och jag lyssnar på vad andra säger att de har hittat för säkerhetshål jag håller på att täppa till dem. Då har vi en kapplöpning mellan mig och angriparna. Och ibland vinner de och ibland vinner jag.
Och det här har ju flera personer som har medverkat i serien tidigare pratat om hur viktigt det här är med uppdateringar. För annars kan du, precis som du säger, komma in folk och just använda de här hålen och använda det för sina egna syften. Om vi tittar då på de som har gjort det här, för de har haft lite olika utfall. Alltså, de har till exempel skickat ut information som de har stulit och lagt ut det. Eller de har hotat att de ska göra det för att få tjäna pengar på det och så. Men om man tittar bara, det här är lite olika fall då. Men vad är syftet med att man gör de här olika, om vi just tar de här nämnda fallen då?
I de allra flesta fall så är det pengar. Men man kan säga där i nästan alla fall där angriparna har försökt att orsaka skada, det vill säga de stjäl information och raderar den som ligger kvar. Så de förstör för dig. Och sen säger de att du får köpa tillbaka din information mot pengar. Det är oftast kriminella som beter sig på det sättet. Underrättelsetjänster och stater i många fall vill inte att du ska märka att de har varit där överhuvudtaget. För de har mer långsiktiga mål. De vill veta saker om, till exempel i det här fallet riksdagen, de vill veta saker om politikerna, de vill veta saker om beslut. De vill absolut inte att man ska märka att de är där, för då blir de utkastade. Då slutar folk att prata. Så å ena fallet så är det, jag gör precis vad som behövs göra för att du ska ge mig pengar. I det andra, jag stjäl din information för någon är beredd att betala pengar för den. Så jag säljer den på öppen marknad eller jag utpressar folk med den. Och i tredje fallet, jag tar mig in i systemen och jag plockar ut så mycket information jag kan, men jag försöker att göra så lite väsen om mig som möjligt. För jag vill ligga kvar här som en fästing och suga information så länge jag bara kan. För det jag är intresserad av är att ta reda på hur du tänker. Jag vill kartlägga vem pratar du med, vad har du för område, vad är du intresserad av och så vidare. Och det är ju typiskt där underrättelsetjänster ligger. Och sen då, i vissa fall så kan man se en kombination av det här. Som att iranska underrättelsetjänsten till exempel blev anklagad av FBI för att ha anfallit över 130 universitet. Och hyrde sen ut access till de hackade universitetsdatorerna till iranska företag. Som då kunde få data och kunde få bättre konkurrenskraft. Men de behöll alltså de här pengarna och drev sin underrättelsetjänst med de här. De finansierade underrättelsetjänstverksamhet med rena IT-brott. För att kunna göra annan underrättelsetjänst som var då statligt aktiv. Så vi ser i vissa fall ett överlapp mellan de här aktiviteterna.
Nu nämnde du Iran här, och i avsnittet med Säpo så pekar ju de ut tre stora aktörer, och det är Ryssland, Kina och just Iran som du nämner här nu. De här attackerna då som har varit mot just finska riksdagen och mot norska stortinget, vem bedöms kunna ha gjort dem?
Problemet är att detaljerna i de här är inte helt har inte kommit ut öppet. Så om man tar den absolut enklaste, om de här hade dåliga lösenord och någon har suttit och helt enkelt försökt logga in som dem, då kan det vara vem som helst. Det kan vara en journalist som vill prova säkerheten. Det kan vara några ungdomar som tycker att vi ska hitta smuts mot vissa politiker inför nästa val och så vidare. Eftersom metoden hade kunnat vara så enkelt. Men det hade också kunnat vara GRU eller motsvarande som inte behövde en mer avancerad metod. För även om de kan bättre saker så använder de ju inte svårare än de behöver. I andra änden av spektrat, om det här är en hittills okänd sårbarhet i mailprotokollen för de system som används av riksdagen, som någon har suttit och forskat fram på egen hand och de sen har lyckats med att använda för att plantera in, då talar vi om ett kompetent angripare med egen utvecklingsmiljö och långsiktiga metoder. Då är det organiserade kriminella underrättelsetjänster. Men det kan också vara, återigen, en person. Mycket av de här angreppen bygger ju på att man hittar den kombination som fungerar just nu. Och det är väldigt svårt att från en incident säga något annat än att just det har hänt. Det man oftare gör då är att man går in och tittar på spår som folk har lämnat efter sig. Låt oss säga motsvarande som fingeravtryck eller liknande. Det finns digitala spår man kan titta efter. Hur har folk gjort saker? Har de använt samma datorprogram för att ta sig igenom från den här datorn till den andra? Det såg vi i den här andra attacken för 2 år sedan. Och där trodde vi av andra anledningar att det var den här gruppen. Så man håller på och lägger pussel på det här sättet över flera angrepp och kan då ofta följa att en viss aktör kan man koppla till ett antal olika angrepp och man kan se hur verktygen, hur deras attackmetoder evolverar över tiden. Men då måste man sitta med och göra internt i de här utredningarna och titta på väldigt detaljerade spår. Så utifrån så är det i princip, det enda man kan säga är att någon var intresserad av finska politiker. Vilka är det? Och talar vi nationer så är det ju det är Finlands grannar eller nationer där Finland på något sätt har några politiska problem med eller där Finland har någon aktivitet. Så mer än så kan jag inte säga.
Och det som hände där var ju till exempel då att de kom åt just personer som arbetar i riksdagen, deras mailadresser och mailkonversationer och så, så att man hänger med här som lyssnare.
Ja, alltså angreppen som gick mot Finland och som gick mot Stortinget i det här fallet var på något sätt så lyckades då angriparna som i media har hävdats vara då APT-28 eller GRU. De skulle ha fått ta del av både då deras olika mejl och därmed också deras då mejlhistoria, vem pratar de med och så vidare. Och det här är ju underrättelseinformation som mest är intressant antingen för väljare lokalt eller för nationella underrättelsetjänster för kartläggningar. Så det lutar åt att någon var intresserad av de här sakerna.
Det här är ju våra grannländers parlament som har blivit angripna. Hur är det med svenska riksdagen? Har den blivit utsatt för någon så här stor IT-attack, vad man vet?
Ingen aning. Jag är inte operativ med försvaret av vår infrastruktur, utan där är det. Det är Säpo, det är FRA och det är Rikspolisen. Så att där ska jag inte veta något.
Det är i alla fall ingenting som har kommit ut så att man har kunnat se om det är i massmedia.
Nej, precis. Och vi på den akademiska sidan, vi utgår ifrån offentliga källor i det här fallet. Så att det har inte publicerat något i alla fall.
Om vi tar de här andra exemplen då, som till exempel då SolarWinds och Svenska Gunnebo och sen Coop som vi pratade om i det avsnittet, så är det mer IT-brottslighet. Och där finns det ju olika former av IT-brottslighet. Det här pratar vi också om med polisen i avsnitt 80. Det blir mycket avsnitt här, men det har ju varit ganska mycket saker som jag tagit upp tidigare. Så om man vill gå in och lyssna på dem så kan man fördjupa sig lite grann där. Men då har vi till exempel då det här med ransomware och DDoS-attacker och andra former av bedrägerier. Om vi tittar då på det här med ransomware då, som till exempel drabbade Coop i somras och som det också talas mycket om nu, för det pågår mycket såna här attacker. De som ligger bakom såna här attacker, hur gör de det här rent konkret? Kan man förklara det här lite enkelt på vilken teknik de använder sig av? Så?
När det gäller ransomware så är det nästan alltid vad vi kallar social ingenjörskonst. Det vill säga man börjar kommunicera med människor och man får människor att göra någonting som verkar rimligt just då och för dem, men som i själva verket är dumt. Och det vi har sett exempel på, det är ju då ofta e-postkonversationer eller sms-konversationer där någon utger sig för att vara en legitim kund och vill att folk ska ladda ner filer eller på något sätt ansluta. Och det här kan vara oerhört svårt för en människa som, om de i sitt arbete ska interagera med kunder, då ska de ju göra det här. Så det är ofta inte lätt för en person att, även om de är rimligt misstänksamma, att se allt det här hända. En annan typisk grej som kommer är att när det är skrämmande saker som händer eller om det är stora nyheter som kommer, är att angripare väldigt snabbt ändrar sina metoder. Under covid till exempel så såg vi hundratals nya domäner som hette någonting med covid eller health eller tracking, som skapades, alltså webbsidor skapades per dygn i olika länder. World Health Organization upptäckte att någon hade satt upp en fullständig kopia av deras sajt, fast med informationsmaterial då ersatt med nedladdningsbara program då, som det stod att de här ska kunna varna dig om du rör dig i områden med covid-smitta. Och många människor hade då lurats av det här. De hade fått länkar där det stod ny information från World Health Organization. De klickar på länken och kommer in och allting ser ut som det är World Health Organization. Och så säger de, du laddar ner det här till din mobiltelefon och så får du en varning. Det verkade rimligt. Och när folk då är ovana, de kände ju inte igen World Health Organizations URL. Så att i det här dagens samhälle när vi är beroende av väldigt mycket kommunikation så är det här ofta lätt för angriparna. För de behöver bara hitta en person i organisationen som går med på att göra vad det de vill. Och sen har den personen laddat in den skadliga koden. Som är då ett datorprogram. Och det som sen händer oftast är att datorprogrammet försöker kommunicera med de andra datorerna i nätverket. Flytta sig till de andra datorerna i nätverket. I vissa fall så primitivt som att skicka e-post till de andra och sprida sig den vägen. Och antingen då ladda ut en massa information och sen kryptera den. Eller bara kryptera den rakt av. Så att tekniskt är det här ofta väldigt enkla angrepp. Och det som fallerar, det är träningen för människorna. Och att man inte har spärrat av kommunikation internt i det egna nätverket. Man har satsat då på att jag ska skydda mig från omvärlden. Men jag skyddar mig inte. När någonting väl har kommit in så kan det sprida sig väldigt fort i stora delar av organisationen.
Det låter lite grann som om man bygger en ringmur på medeltiden, men sen inne i själva staden så kan det, om man skickar in en eldpil över muren, så kan elden spridas jättefort.
Ja, precis. De termer som traditionellt, det vill säga i mer än 20 år, används på IT-sidan, det är marshmallow defense och onion defense. Amerikanerna grillar marshmallows, så de blir crunchy på utsidan och soft and gooey on the inside. Så medeltida byförsvaret är då marshmallow defense, när angriparna har kommit in i allt soft och gooey. Om man istället har spärrat av så att bara vissa kontorsdatorer kan prata med vissa och bara styr kan prata med styr och så vidare, så man har lager på lager på lager, så är det när det blir som en lök. Det är många lager och angriparen gråter.
Det här låter ju, och det har vi också pratat om tidigare i serien, alltså väldigt svårt att försvara sig mot. Och ja, det kanske är svårt att svara på det, men jag antar att då måste man liksom helt enkelt lära folk att vara försiktiga.
Ja, men det är bara den ena sidan. Jag tycker att där har vi tekniker, vi har slappat lite. Vi har sagt, men sluta klicka på saker, dumma människor. Men det är ju deras jobb att klicka på saker. Så jag tycker lite också att om någon sitter vid en dator och har som jobb att ta emot e-post, då ska vi se till att det inte kan komma in någonting som kan vara på det här sättet. Och det finns tekniska lösningar man kan sätta upp. Man kan till exempel sätta att människor inte läser sin e-post på den datorn de sitter, utan de får då ha en fjärranslutning. Så att de har ett fönster som ser ut som ett e-postfönster. Men det är ett fjärrskrivbord till en annan dator som är specialuppsatt bara för att visa post. Så att sker angreppet, så sker det på den andra datorn som sitter på en säker del av nätverket. Och angreppet kan inte tas ut därifrån. Vi har också en möjlighet att se till att spärra sådana saker som att till exempel e-post som kommer in får inte ha förfalskade e-postadresser. Ofta så under normala omständigheter så kan jag skicka ett e-postmeddelande till någon och sätta vilken avsändare som helst. Det är inte ett problem tekniskt. Däremot så är det ett problem för personen som sitter på andra sidan som tror att det här var deras chef som skickade. Men då kan man ju sätta upp att men min dator kontrollerar att det här brevet kommer utifrån, då ska det inte ha en inifrån adress. Nu blir det larmat. Och så vidare. Så det finns massor med tekniska stödsystem man kan sätta upp. Men det kräver då ett samarbete mellan oss på tekniksidan och användarna så att de fortfarande kan göra sina jobb. Jag brukar säga att om vi kan få dem att göra jobbet 90% oförändrat och 10% blir lite jobbigare, för de kan inte bara dra saker från skrivbordet direkt till exempel, utan de måste skicka det till en annan dator. Då kan vi antagligen få användarna att acceptera det. Men då kräver det att vi förstår vilka säkerhetsbehov som finns för den enskilde personen i de olika delarna av organisationen. För enbart träning, det hjälper inte. Man kan inte vara uppmärksam precis hela tiden. Och det vi gör nu är att vi sätter folk i, ska vi säga, frontlinjen mot proffs. Vi har tränade, erfarna proffs som på heltid gör bedrägerier mot vanliga kontorsanvändare som på heltid är kontorsanvändare. Det är inte hot som är i paritet. Då måste de få stöd av tekniken som hjälper dem att varna att det här är ett typiskt scamming-beteende. Det här mejlet ska du definitivt inte klicka på. Och där tycker jag att vi på tekniksidan har faktiskt inte gjort tillräckligt än.
Lite kort bara, det här inledningsskedet du pratar om, när man då söker upp företag och hittar de här svagheterna, är det manuellt att det görs av människor, eller är det av system som gör att det bottar och så som går ut och söker av en massa företag och söker efter svagheter i företagen?
Det är en kombination där människor sitter och detaljgranskar koden i olika typer av programvaror och letar där efter säkerhetshål. Och sen när människor har hittat det här och testat på olika sätt lokalt med sina prylar så att säga. Då skriver de programvarukod som testar om de här säkerhetshålen finns på andra ställen. Sen släpper de dem här. De används sen av angripare för att automatskanna, och då är det bara maskiner som gör, och det här sker precis hela tiden. Och det farliga är ju då när någon har kommit på ett nytt sätt att göra det här. Så att den skannar efter saker som jag som försvarare inte vet är farliga än. Och sen kanske de hittar det här och sen kanske de kan ta sig in.
Det var ju det här med ransomware, och det är kanske ganska begripligt. Det är kriminella som vill tjäna pengar. Men sen har vi också alltså det här med DDoS-attacker. Och de kan ha ett bredare syfte, har jag förstått. Vilka är det som använder sig av det, och vad är syftet med att genomföra sådana här DDoS-attacker?
En DDoS-attack är ju i princip att du har en inkommande telefonlinje. Och det jag gör är att jag hackar 40 eller 50 mobiltelefoner, eller många fler. Och sen får jag allihop att hålla på och ringa din telelinje hela tiden. Och det gör att när dina kompisar ska ringa dig så är det upptaget. De kommer inte in för att du har distribuerat din denial of service-attack. Du har 45 olika som ringer dig hela tiden och tar upp din bandbredd. Förenklat uttryck. Men istället så har vi datorer, vi har tusentals datorer och vi har många hundra gigabit av trafik som går in. Syftet med de här kan vara att få pengar. För man kan göra det här och göra utpressning. Men syftena skiljer sig inte nödvändigtvis åt mellan säg, de här och ransomware och liknande. Man kan tänka sig att en stat skulle göra en ransomware-attack för att stänga ner en verksamhet så de vill ha nedstängd. Men de vill lura folk att tro att det var kriminella så att staten inte blir beskyld för det här. Och på samma sätt kan man göra en DDoS-anfall och kräva lösensumma, men det är självklart en stat som har gjort det, för de vill inte att man ska kunna komma åt åklagarmyndigheten eller att ett politiskt parti inte ska komma ut med sin valinformation till exempel. Och det här har vi sett i ett par olika länder där DDoS-angrepp mot politiska partier har skyllts på kriminella, medan många då anser att det är en statsmakt eller det sittande partiet som har gjort det här. Så vi lever tyvärr med att vi kan ofta säga tekniskt sett skedde det så här. Men vi kan inte egentligen säga vem som låg bakom med någon säkerhet, utan attribueringen, vem som låg bakom och varför de gjorde det, det blev väldigt ofta en politisk fråga. Alltså att man tittar, vem hade nytta av det här? Brukar de bete sig på det här sättet? Tror vi att de låg bakom? Snarare än vi vet att det var de här individerna som gjorde det för det här fallet. Sen finns det ju tillfällen när man kan lagföra individer och när det inte verkar finnas något politiskt motiv alls. Det är sant.
Det här var ju då ransomware-attacker och DDoS-attacker. Vilka andra såna här typer av attacker kan man prata om som både till exempel då kan användas av kriminella och av stater och som kan vara ett hot då för företag och för oss i Sverige till exempel som stat?
I första hand så har vi ju ren informationsstöld. Alltså att man plockar ut information som de inte ska ha. I Finland till exempel så stals en stor mängd sjukvårdsjournaler som sedan användes för att utpressa privatpersoner med innehållet i dessa. Och där kan man tänka sig informationsstöld, det är ju vad underrättelsetjänster gör. Att de vill ha tag på allt om alla politiker, de vill ha tag på allt om alla militära befästningar och så vidare. Sen har vi ändringar av databaser, vilket inte låter så farligt förrän man tänker på hur beroende vi är av dem. Om till exempel Skatteverkets databaser skulle bli ändrade, eller om bankernas transfereringsdatabaser skulle bli ändrade så att man inte kan lita på dem, då skulle man kunna orsaka en finansiell kris. Nu vet ju bankerna det här, så de tar det här arbetet extremt allvarligt. Men där kan man tänka att skillnaden mellan handlingen av en kriminell organisation och handlingen av en stat, det blir i princip bara motivet, för att i båda fallen så kommer de gå in, skaffa sig access, ändra i databaser och sen antingen kräva pengar för att återställa det eller bara inte kräva pengar. Så att själva handlingen då fram till att de begär lösensumma, det är samma. Det ser likadant ut från en angripnes synvinkel. Sen har vi då att ändra på beteendet hos datorsystem. Och det här har vi hittills inte sett så mycket av. Det har skett ett antal internationella incidenter där till exempel angripare har gått in och stängt av elström. I Ukraina 2015 så blev en kvarts miljon människor av strömmen. Vi har sett raffinaderier som har gått ner, Triton-attacken. Vi har sett någon form av järnverk i Tyskland som blev totalt förstört för att någon gick in och stängde av kylvattnet till masugnarna. Och det resulterade i vad de kallade en beordrad men okontrollerad avstängning. Det vill säga de sa att vi riskerar nu att få ett allvarligt haveri, så vi stänger av precis allting och alla lämnar anläggningen. Och gör man det på en masugn så kan man sedan inte starta den igen, för den är full av metall som har stelnat. Och i de fallen så är det att faktiskt datorer som styr fysiska processer har påverkats. Och här kan man tänka sig att kriminella skulle göra det av varierande olika skäl, och eller att stater skulle kunna göra det för att orsaka då sekundära effekter. Om man stänger av telenätet eller elnätet, eller man stänger av dricksvattnet under en epidemi eller liknande, man stänger av värmen när det är väldigt kallt. Samtidigt så kan kriminella göra det av samma anledning, för att vi ska betala. Det här drabbade Atlanta i USA, som fick en nedstängning av sina, inte bara styrsystem utan sina servrar. Så att man i staden inte kunde slutföra fastighetsaffärer till exempel, för att de kom inte åt registret över fastigheter. Folk kunde inte betala in skatt, för de kontoren kunde inte accessa sina e-postservrar och liknande. Så i princip alla typer av servicenedstängningar som vi inte tänker på som ett angrepp i sig, om de är tillräckligt utbredda och allvarliga, så kan de utgöra ett samhällshot.
Ja, man blir faktiskt lite mörkare när man hör allt det här som du berättar. I tidigare avsnitt så har vi också pratat om det här med det digitala hotet från främmande makt, som vi har varit inne lite grann på nu. Om länder ska angripa varandra digitalt så finns det olika tillvägagångssätt. Men vilket eller vilka sätt är vanligast, vad man har sett hittills?
Av det som vi har sett hittills och tittat på så är det underrättelse. Det råder liksom inget tvivel. Den är enormt mycket viktigare och vanligare än alla de andra. Av den enkla anledningen att underrättelsetjänsterna vet vad de vill ha. De vill ha information. Datorer har information. Och IT-angrepp där man kan komma åt information, då riskerar man inte någon personal. Så man behöver inte ha sin högt tränade spion som infiltrerar och sen blir upptäckt. Och så, utan nu kan du anfalla alla andra och omkringliggande system. Och då kan du till exempel göra sådana saker som att du tar trafikkameror till exempel, som ofta inte är särskilt välskyddade. Och så kan du se var är trafiken till och från vissa adresser. När det blir en viss politisk kris, vilka telefoner samlas i vilka delar av vilka byggnader. Man kan göra väldigt mycket signalspaning och väldigt mycket IT-spaning och få ut oerhört mycket info, och det är i princip riskfritt. Sabotage och liknande, då röjer man sig. Då bränner man så att säga den förbindelsen. Så det som har kommit fram de senaste åren, där jag, och här har jag inga siffror på det, men beskrivningar från bland annat FBI har sagt att Ryssland vid hundratals tillfällen har gått in i det amerikanska elnätet, lagt sig så att de kan slå av strömmen och sen inte gjort det på olika lokala elverk och så vidare. Och det tyder på att man så att säga förbereder sabotageangrepp. Men man trycker inte på knappen. För det tar tid att ta sig in med datorangrepp. Så man vill ha ett stort antal mål färdigförberedda ifall det blir en politisk konflikt och man behöver göra det. Och där, här är det antagligen ett väldigt stort mörkertal som vi inte känner till. Därför att de flesta industrier har inte så bra koll på vad som sker i deras egna nät. Om angriparen är försiktig och inte gör skada. Så av det vi ser, underrättelser, och det man misstänker är förberedelse till sabotage.
Just det här med att det kan vara länder som angriper varandra eller ligger och lurpassar och vill angripa varandra, det pratar vi om i avsnitten med Försvarsmaktens cyberförsvarssektion och med MUST. Och då pratar vi också om den här risken för att digitala angrepp som hela tiden sker, som du har berättat om nu, att det kan eskalera. Om det skulle vara så att en främmande makt skulle vilja angripa Sverige med ett digitalt, alltså ett rent anfall, ett krigsanfall, vad tror du att de skulle göra då?
Ja, här har vi i princip inga hårda data. Därför att vi har inte sett öppet krig mellan högindustrialiserade länder på sistone. Det har mest varit gerillakrig mot industrialiserade länder. Jag tror att när väl skjutandet har börjat så har cyber inte så mycket att komma med. Man kan inte orsaka, så vitt vi vet, omfattande död och förödelse via cyberangrepp. I och med att man bygger inte systemen på de sätten. Så att även om jag tar mig in i elnätet så kan jag inte spränga saker. Jag kan slå av det. Men sen kan folk gå dit, ta bort datorn och så slår de på generatorn manuellt. Så att cyber i ett skymningsläge är rimligt att man kan tänka sig. Och det vi talar om då är att man stör samhällsfunktioner. Man sänker försvarsviljan. Man ser till att få folk att tro att ni kan ändå inte motstå oss, för att se, ni har blivit av med strömmen, vattnet smakar konstigt, trafik, det har varit ett antal trafikolyckor och vi kontrollerar era medier. Nu sänder vi bara ut vår propaganda. Men när väl kriget faktiskt har börjat, skjutandet har börjat, då går det fort. Kryssningsmissiler landar, artilleri landar, ett IT-angrepp. Jag har inte längre 6 månader på mig att infiltrera och ta mig in. Och folk kommer inte att trycka på e-post längre, så att jag kan inte lura dem till att göra saker. Så att jag tror inte att cyberkriget är jätteanvändbart i ett öppet faktiskt krig, att någon vill anfalla Sverige. Det jag tror att cyber kan bli effektivt, det är de fallen där antingen man vill skicka varningar, man vill göra en Don Corleone så att säga. Tänk så farligt det kan bli. Och man kan göra det på ett sätt som går att förneka, för att om vi skickar kryssningsmissiler så är det fullständigt uppenbart. Men om strömmen går ner på ett par ställen och en diplomat får reda på att om ni ändrar uppfattning i den här frågan så kanske strömmen inte går ner mer. Det är förnekelsbart. Det är inga problem med det. Däremot, precis innan angreppet sker, om jag kan stänga ner el och tele i ett visst område där jag tänker göra en luftlandsättning, så har jag naturligtvis en stor fördel. Så cyber i sig fungerar, enligt min mening, som telekrig. Det är en förstärkare för annan militär verksamhet. Annan militär verksamhet blir bättre om jag kan hjälpa den med radiostörning, om jag kan hjälpa den med infrastrukturangrepp, om jag kan hjälpa den med propaganda. Men att bara sätta upp en cyber- och telekrig är ganska tandlöst.
Om vi tittar då på det här med länder som genomför attacker mot varandra, finns det några faktiska exempel där det har eskalerat?
Det är två omedelbara exempel jag kommer att tänka på. Ett gammalt och ett relativt nytt. 2008 så gick Ryssland in i Georgien. Och innan det, precis innan, då blev Georgiens regering utsatta för cyberangrepp. Och det gick till den grad att de blev tvungna att ta sin e-post och sina servrar och så vidare och flytta över alla tjänsterna till Polen. För att deras egen befolkning kunde inte längre få information från regeringen. Så där var det att det skapade en informationsblackout precis innan angreppet. Och sen eskalerade det då till fysisk och kinetisk krigföring. Och sen har vi en incident förra året där dricksvattenverk i Israel blev angripna av någon. Och enligt media så skyllde då Israels regering detta på Iran och ansåg att det var Iran. Att det var bevisat för dem med vad de kände till att Iran låg bakom. Och bara 7 dagar senare så slogs en hamn i Iran ut av ett cyberangrepp. De förlorade möjligheten att hantera containrar och last. Och fick alltså flera mil långa köer med lastbilar och med fartyg. För att de kunde inte lasta av det här. Så att det orsakade stora ekonomiska konsekvenser. Och naturligtvis då att last kanske förfars och liknande. Och enligt israeliska media och en del andra medier också, så var det här Israels sätt att slå tillbaka och med då en direkt varning: om ni ger på vår infrastruktur så händer dåliga saker, sluta. Och lite senare så skedde då ytterligare IT-angrepp i Israel där bevattningssystem i Galileen tillfälligt slogs ut. Och inga av de här angreppen ledde till några permanenta skador eller människoskador eller något sådant, men det togs ändå på politiskt allvar. Och efter angreppet i Galileen, ganska kort efter, så skedde en explosionsartad brand i ett varv i Iran. Ett sjukhus exploderade och urananrikningsanläggningen i Natanz, en av byggnaderna där, exploderade utan förklaring. Och det skedde flera andra sådana här. Och återigen, vad man tittar på i media, så var det här då att Israel gick över till ett antal kinetiska sabotage utan att det kunde spåras till en militär insats. Och det här har setts i media och av flera bedömare som att här gick Israel upp ett snäpp till och sa: vi är beredda att använda fysiskt våld om ni använder digitala angrepp mot oss. Och om den här kedjan stämmer, och här har vi återigen det här med attribuering, att det verkar rimligt med det vi vet av Israel och Iran och deras respektive politik. Men vi har inga hårda bevis på det, utan allting är vad olika personer har läckt till media. Det är det vi bygger hela analysen på. Men där verkar det som en direkt kedja där, att i fredstid stater anfaller varandras kritiska infrastruktur via cyber, ses som acceptabla varningar. Att det inte är något som FN blir inblandad i. Det blir inga sanktioner, andra länder blir inte upprörda. Och en sak som gravt oroar mig, det är vad det här säger för Sverige. För om det är så att det blir internationellt accepterat att det här är en accepterad nivå på, jag är arg på din politik, alltså slår jag mot din infrastruktur. Det tror jag skulle vara oerhört dåligt för Sverige. För det finns väldigt, väldigt många fler som kan nå oss via internet än som kan nå oss via våra gränser.
Och då kommer vi in på det här med cyberförsvar, och det har vi pratat om, och det kommer vi säkert också att prata om mer i podden framöver, hur man ska skydda sig mot den här typen av angrepp. Här på FOI så forskar ni också och försöker att komma fram till hur man ska undvika när det ska ske såna här saker, och ni har till och med byggt upp en modell här, så att vi ska gå iväg lite grann här nu i byggnaden och titta på någonting annat.
Ja, vi har ett gemensamt samarbete mellan MSB och Försvarsmakten här och med FOI, där vi driver ett cyber range center, cyber range and test environment, vi kallar det CRATE. Och vi har då ett datacenter uppsatt där vi kan simulera olika typer av anläggningar och olika typer av organisationer. Och alltså sätta upp till exempel ett kraftbolag komplett med styrsystem och liknande. Och sen så får folk sitta och försvara den här anläggningen mot angrepp. Eller vi sätter in andra typer av organisationer och låter folk sitta och försöka upprätthålla drift till exempel. Och gör då olika typer av övningar för folk från Försvarsmakten eller Totalförsvaret.
Och nu har vi gått bort i ett annat rum här inne i FOIs lokaler och kommit in, och det här står en stor modell. Och det är olika byggnader, det är en bank, ett resecentrum, en järnväg, ett vattentorn, en hamn och lite av varje. Av en hel stad faktiskt i ett litet format. Och David, vad är det här för modell som vi står framför nu?
Ja, det här är stadsmodellen som hör till CRATE, vår cyber range. Och i princip kan man säga att det här är en output-enhet för människor som inte är datornördar när vi kör övningar mot kritisk infrastruktur. Så att vi kan visa vad blir de faktiska effekterna i ett verkligt samhälle av olika typer av angrepp.
Och vad är det för saker man kan se här? Till exempel så finns det ett vattentorn här. Vad ska man kunna göra med det?
Den delen av modellen blev tillagd efter Östersunds kryptosporidiumutbrott. Och vattentornet och dricksvattenverket är då inkopplade på den här lådan som vi har framför oss, som är Siemens PLC. Så vi har en styrprocess, väldigt förenklad, men som innehåller alla stegen i normal vattenrening, inklusive då UV-reningen. Och ifall en angripare kommer in och kommer åt den här och stänger av UV-reningen, då kommer kryptosporidium in i systemet. Och då kan vi se hur här på lysdioderna, vilka delar av vattensystemet som har blivit förorenade och hur det så småningom sprider sig också in i vattentornen. Och har det väl kommit in i magasinen så tar det lång tid innan det rensas ut. Så även om man stänger av det här så kvarstår effekten i staden under en längre tid.
Och det här är alltså någonting som är baserat på en riktig händelse som hände i Östersund?
Det är korrekt. Det visade sig att organismen kryptosporidium började växa i sjöarna kring Östersund. Och den normala reningen tog inte det här. Och de fick då in kryptosporidium i vattenledningsnätet. Och det är därför som UV-reningen, i vår modell då, sitter UV-reningen som ett separat extra steg. För att i verkligheten så blev den tillagd i efterhand. Så många av de angrepp och de saker vi har byggt upp här, det liknar då saker från verkligheten, saker vi har sett eller saker som det har skrivits om.
Utöver det här vattentornet då, vad är det mer för saker som har hänt i verkligheten och som ni kan öva på?
Ja, vi har ju, alltså CRATE är ju en stor datorhall med tillhörande lager och mjukvara för att hantera att vi bygger upp i princip vilka miljöer som helst. Vi kan sätta in IT-miljöer, styrmiljöer och styrsystem från i princip vilken anläggning som helst, modellerade i den grad som behövs. Så det beror helt på vad de som kommer hit och övar behöver. Vi har satt upp kraftverkssystem, vi har satt upp andra typer av organisationer, vi har satt upp vanliga företag och kombinationer då av styrsystem och kontorsnät och så vidare. Så det är egentligen bara en fråga om vad kunden efterfrågar och hur lång tid det tar för oss att bygga upp modeller.
Jag såg en sak på er hemsida, stod det om att till exempel skulle ni kunna simulera om någon skulle hacka järnvägen så att man skulle kunna i praktiken få tåg att krocka. Och även om det kanske är väldigt svårt så kan ni ändå öva på sånt.
Ja, det är korrekt. I det fallet så just tågen är en av de sakerna där det är mest grafiskt. Det syns ju väldigt tydligt att nu körde modelltågen ihop. Och vi kan öva på den typen av saker där vi så att säga sätter upp att i det här fallet ska det gå att göra ett angrepp om man gör på just det här sättet. Men det betyder inte att de som övar här kan utföra de här sakerna. För i vissa fall så ser vi till att systemen blir sårbara på andra sätt än de kanske är i verkligheten. Så att vi inte lär ut specifik träning mot specifika mål.
Nu har vi ju lite tidigare här pratat om olika typer av angrepp och så, vilket även skulle kunna innefatta saker som händer i rena som cyberkrigsmiljöer. Om man tittar då på den här modellen och de sakerna som finns här, vad skulle kunna hända i verkligheten om det skulle ske till exempel en storskalig attack mot Sverige, och hur kan ni öva på det så att det syns i den här modellen?
Det vi har sett som har skett i verkligheten var ju 2015-2016, så orsakade strömavbrott av angripare i Ukraina. Det kan vi simulera här också. Vi har ju ett produktionssystem av el och vi har ett distributionssystem av el. Så att man kan gå in på olika sätt och stänga av elen i hemmen eller stänga av elen i delar av staden. Medan då försvararna kan försöka slå på den igen och försöka hindra att det här sker. Vi har också dricksvattnet till exempel. Sedan så har vi hamnen. Där vi har, där inte så mycket rör sig i modellen, men där angrepp mot hamnar och lasthanteringssystem, containersystem och liknande har skett vid flera tillfällen. Som Notpetya 2017 och nu senast i Shah Jahid, tror jag det heter, i Iran, som fick sina containersystem utslagna. Det påverkar naturligtvis också hela samhället. Så att det är många olika saker. Det enda vi egentligen inte har för tillfället är trådlösa system som mobiltelefoner eller radiolänkar och liknande som vi bara har simulerat och lyst åder i modellen därför att vi sänder inte radio här inne.
Det här med att tåg kan krocka och att någon går in och hackar faktiskt järnvägssystemet i verkligheten, hur stor risk finns det för att något sånt skulle kunna hända?
Jag skulle säga ganska liten, därför att just järnvägar är så fysiskt sårbara. Om någon vill åt en järnväg så finns det hundratals kilometer obevakad räls där de kan ta bort en bit med vinkelslip och välta ett tåg. Så att angripa via cyber, det vi ser generellt är att om någon gör det, den första frågan är, kan de inte komma åt det fysiskt? För det är nästan alltid lättare att slå sönder saker fysiskt, antingen med jägarsoldater eller med kryssningsmissiler eller med någonting. Och det andra frågan är, kan de göra det dolt? Kan de orsaka en skada utan att bevisa att det är dem? Det är väl de två första frågorna som kommer när man tittar på cybersidan. Exakt hur stor en viss sannolikhet är, det man får hålla i minnet där, det är ju att tågbolagen vet ju att de använder datorer och de jobbar med att försöka hålla sin säkerhet så gott det går. Så att säga exakt en siffra, det är nästan omöjligt. Men jag kan säga att jag är inte orolig av cyberskäl för att åka tåg. Det jag möjligen kan tro är rimligt, även för en inte så avancerad angripare, det skulle väl kunna vara att orsaka några störningar i biljettköparsajten. Men jag tror att vi kan överleva det som samhälle.
En sak vi pratade om i avsnittet med MSB, i det förra avsnittet i den här serien, det var ju det här med kraftverk och strömförsörjningen och så. Finns det även elnät här och så som ni kan simulera om till exempel någon skulle angripa elnätet?
Jajamän. Vi har flera uppsättningar. Vi har en produktion av el, det vill säga att tillverka elnät, kraftverk som gör dem. Och sen så har vi distribution och sen konsumtion ute. Så att man kan ge sig på att anfalla enskilda hus eller man kan försöka släcka ner hela staden. och försvararna då naturligtvis kan sitta antingen i miljön i kraftverket och försöka upprätthålla den, eller sitta i miljön för staden och försöka se till att när det finns ström så ska den distribueras på korrekt sätt.
Och som du beskrev lite grann här, så är det ju här en ganska egentligen enkel modell av ett väldigt komplicerat nätverk som ni har bakom den här väggen som vi inte kan komma in i. Då är det egentligen bara en massa stora dataservrar. Ja. Så att det här är ju för att man visuellt ska kunna se vad det som sker. Men i praktiken så är det jättestora komplexa system som ni kan göra en massa olika simuleringar här inne i datormiljöerna.
Det är korrekt. Och vi kan säga det också att om vi har, låt säga till exempel när de nordiska CERT-organisationerna är över, då är den här modellen inte relevant. De behöver inte den. Det är inte det de gör. De sitter och tittar på skärmar och vad som sker i skärmarna. Så att den här modellen använder vi för det tvärsnitt av övade som kanske inte är på den tekniska nivån. Och egentligen som en output från vad de tekniska teamen gör till de som sitter på mer, ska vi säga, strategisk pappersnivå. Att de ser konsekvenserna och kan förstå vad som händer på ett sätt som de inte hade förstått om vi hade kopplat ut dem, som att de hade sett skärmarna som teknikerna sitter vid. Så för större delen av våra övningar så är den här inte nödvändig. Den här är en, ska vi säga, ett förenklat gränssnitt för normala människor.
Och här kan man alltså göra en massa olika saker. Till exempel så kan man få tågen att åka och så. Tyvärr så är det inte riktigt möjligt idag att göra det. Och därför kan man inte höra någon ljud här i själva poddavsnittet. Men du som lyssnar nu kan gärna gå in på Trygghetspoddens sociala medier och se både bilder och filmer av den här modellen. Väldigt fin modell, så att jag tycker absolut att ni ska gå in och titta här i Trygghetspoddens sociala medier. Ja, det var den här modellen och det var ju väldigt intressant att se. Och ni kommer säkert att ha mycket att göra här med tanke på att framtiden ser ut att bli mer och mer digital. Om ni här på FOI tittar på samhället framöver och hur det här också riskerar att påverka sårbarheten i samhället i stort, hur ser ni på det då om man tittar först lite grann på kortare sikt, till exempel närmaste året, närmaste 2 åren?
Jag tror att vi kommer att se fler och fler incidenter, därför att vi har, ska vi säga, en beredskapsskuld i hur systemen är uppsatta, som man såg. Och de beroenden som till exempel Coop hade av Kaseya, att väldigt mycket av, inte bara infrastrukturen utan alla företag och myndigheter och så vidare, är beroende av underleverantörer som är beroende av andra. Och allt det här har gått på just in time. Alltså att man har inga reservdelslager och man plockar in en konsult precis när något går fel. Och det fungerar fram till dess att det blir en större störning eller fram till dess att det blir en produktionsstörning. Men istället då så drabbas hela kedjor. Jag tror att vi framöver kommer att se ett par, tre till av större haverier och sen kommer folk att börja bygga om systemen och försöka bygga dem bättre. Helt enkelt för att deras försäkringsbolag kommer att säga åt dem att vi vill att ni inte har det här beroendet mer i framtiden. Men jag tror också att medvetenheten har ökat och det pågår nu ett antal initiativ. Politiska partier har börjat ta initiativ och så vidare. Och det jag hoppas på att se ett svar på inom de närmaste åren, det är svaret på frågan, vem har ansvaret för cybersäkerheten i samhället? Är det enbart en fråga för företagen? Är det Coop som är skyldiga att fixa det? Är det helt deras problem? Är det Försvarsmakten? Är det MSB? Finns det något samhällsansvar i att det dyker upp mat på hyllorna? Eller är det bara är det livsmedelsaffärens problem?
Ja, och det här tog vi också upp i Coop-avsnittet. Och deras koncernsäkerhetschef tycker att man ska samarbeta mellan just myndigheter och det privata näringslivet. Och där får vi se hur det kommer att utvecklas. Om vi tittar på lite längre sikt, på mellanlång sikt, alltså 5 till 10 år. Hur tror du att det kommer att utvecklas då?
Ingen aning. Vi genomför då och då interna revisioner där vi pratar om hur vi tror att saker kommer att utvecklas. Och det som är problemet här är att teknologin utvecklas inte autonomt från människorna. Om vi tar hur en mobiltelefon ser ut idag. När man tittade på de första som kom så antog man att folk ville prata med varandra. SMS och text var egentligen tänkt för tekniker som skulle kunna skicka korta uppdateringar till varandra. Och det var samma sätt med e-posten. Sen ändrade saker och ting och de underliggande nätverken blev i och med 3 och 4G så bra så att man kunde skicka högupplöst video. Och då helt plötsligt blev videoskärmar en nödvändighet för att kunna sälja bra. Så att det vi sitter med är att säkerheten är beroende av vad folk kan acceptera. Om det börjar ske olyckor eller om det börjar ske säkerhetsbrister sådana att folk börjar kräva att utrustning ska vara säker, då blir det ett säljargument. Och då ändras tekniken och då bygger man saker på annat sätt. Så att det jag tror vi kommer att se är en situation där vissa områden blir oerhört säkra. Därför att det är deras primära verksamhet. Som att bankerna till exempel kommer att jobba stenhårt med att du ska inte kunna, utan medgivande för kunden ska han inte kunna bli av med sina pengar. Och sen om kundens terminal blir säker, det beror på hur mycket folk accepterar. Och här kan det bli så att vi får helt enkelt en medvetenhet att den uppväxande generationen inte går på internetbedrägerier, för det är väl klart att man inte svarar på det här. Farmor, vad gjorde du nu? Eller att man helt enkelt dummar ner stationerna och säger att nej, jag kan titta på sociala medier och sådär, men bankärenden måste jag sköta från en separat terminal. Att man helt, det går åt andra hållet för att säkerhetskulturen upplevs som acceptabel för att så mycket dåligt har hänt. Och där så har jag tänkt, jag vet inte hur det kommer att gå.
Och då kanske det är svårt för dig att svara på, om man tittar på lång sikt, alltså 10 år och framåt, hur det kommer att utvecklas då? Eller har du några tankar om det?
Ja, så som utvecklingen har sett ut vid det här laget så får jag nog säga att det ser mörkt ut alltså. Nej. Långsiktigt kan man säga det att samhället byggs på ett sätt så att det fungerar. Jag tror inte att vi kommer att bygga oss in i en situation där vi får en fullständig samhällskollaps. Utan det jag tror kommer att hända är att vi då och då, under vissa perioder, så kommer det att uppstå problem när en ny typ av teknologi kommer och vi har inte riktigt koll på hur vi ska använda den. Och de kriminella kommer på det först. Det jag tror kommer att hända på lång sikt däremot är att mycket av det vi idag betraktar som säkerhetsmekanismer blir standard. Som att på en bil idag, man betraktar inte krockzoner som en specifik säkerhetsfeature. Den bara är där. Om en bil inte skulle ha det så skulle det vara en nyhet. Och jag tror att till exempel automatisk kryptering, automatisk autentisering av folk, AI som assisterar en, kommer att bli en så mycket av en standard att den vanliga människan kanske inte märker så mycket av säkerhetshanteringen längre. Det kommer också att leda till att den vanliga människan kommer att bli ännu mer offset från hur saker och ting fungerar. Vi kommer att ha en massiv datorisering och massiv elektrifiering, kommunikation med väldigt många olika prylar. Så att när saker och ting väl går fel så tror jag inte att den vanliga användaren ens kommer att veta vad de ska börja titta för att fixa det. Jag hoppas att det blir annorlunda, men jag tror tyvärr att det är dit det går. För redan nu har vi det att folk som använder mobiltelefoner har ingen aning om hur det funkar. Om vi föreställer oss en framtid där du pratar med ditt hus och din bil och din dator och det är samma AI-gränssnitt och den håller reda på din information oavsett var du flyttar dig. Om den databasen raderas så kanske du hamnar i en situation där du inte har någon information alls eller inte kan återskapa din information. Så den typen av beroende kan bli jobbiga.
Tror du att det kommer att bli mer av det här löken som du pratade om tidigare? Att det blir att man har lager på lager eller att man har liksom små autonoma öar som inte kan nås av varandra? Att man bygger säkerheten på det sättet, både privat och statligt?
Jag tror att man kommer att ta flera olika säkerhetslösningar som kommer att variera beroende på. Så att jag tror att vi kommer att bli bättre på att skydda viss information. För jag tror inte vi kommer att ha råd att skydda all information och alla tjänster samtidigt. Utan vi kommer att välja ut vissa saker, som säger mina sjukjournaler. De måste finnas, de får inte tas bort. Så de ser man till att ha ett antal kopior av. Medan annan information kanske man skiter i om den blir förstörd eller accessas. Och det har vi redan sett ganska mycket. Folk lägger ut väldigt mycket av sina personinformation på nätet. För att de bryr sig inte om den här blir allmänt tillgänglig. Och varför ska vi då skydda den? Så jag tror vi kommer att se flera olika nivåer av säkerhetslösningar beroende på upplevt behov.
Slutligen då, om du får önska tänka lite grann utifrån det här vi har pratat om nu om framtidsscenarior. Vad hoppas du få se om du tittar på den digitala framtiden för att den ska bli så bra för alla människor som möjligt?
Ja, där har jag ju faktiskt förhoppningar om allmän tillgång på kunskap och utbildning. Det är absurt tycker jag att det fortfarande finns människor som växer upp utan möjlighet till utbildning när vi har det globala internet, när vi har Wikipedia. Och förhoppningsvis med AI och allt billigare IT så kan vi i princip se till att varenda barn får i handen en låda med vilken de kan lära sig precis allt de behöver om världen. Så att vi utplånar det globala kunskapshandikappet.
Och när det gäller just säkerhetsbiten och det då, som jag pratat om i den här serien?
När det gäller säkerheten där så är det väl att man att vi ser till att att det är individens säkerhet och skydd som det är vi skyddar. För företagen kommer att skydda sina intressen, stater kommer att skydda sina intressen. Vi måste se till att individens intressen kommer in här, både juridiskt och tekniskt.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.